Du lyssnar till Livvakten av Kai Karlsson, uppläst av mig, Mats Eklund. När generalen såg åt ett annat håll, drog SSG-operatören Gustav Sterner i den skottsäkra västen för att släppa in luft. Ett dygn innanför skjortan gjorde att den fastnade i den svettiga T-tröjan och skavde mot bröstkorgen. Men så var läget för en livvakt i kungens här. Kvällspromenaden med hunden, en tvåårig beagle, ledde rakt genom villaområdet där föräldrarna vid det här laget hade återvänt med ungarna från aktiviteterna efter skolan. På garageuppfarter och i carportar stod stadsjeepar från BMW och Range Rover med bakluckorna öppna och där föräldrar släpade på hockeytrunkar och påsar med ridkläder i riktning mot huset och en väntande middag. Det hade varit ännu en lång dag och Gustav behövde lätta på slipsen i några timmar innan det var dags för nästa pass. Han lossade radions öronsnäcka och gömde den innanför kragen på skinnjackan. De övriga operatörerna i sexmannapatrullen från det svenska specialförbandet Särskilda skyddsgruppen, SSG, befann sig ändå utanför patrullradions räckvidd. Vid det här laget hade de hunnit halvvägs till hotellet för en varm dusch. Sambandet hanterades istället via en vanlig mobiltelefon. Skyddspersonen, den trestjärniga generallöjtnanten Håkan Borgström, hade i egenskap av chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten farit omkring i Stockholm mellan tjänsterummet i högkvarteret på Lidingövägen och olika möten i Karlbergs slott, Rosenbad och Livgardet. De hade under dagen även hunnit med att klämma in ett lunchmöte på restaurang Samurai på Kommendörsgatan. Mittemot den isländska ambassaden där Gustav tvingades ta i anspråk en av beskickningens parkeringsplatser för att kunna bevaka restaurangens entré. Utöver att vara skyddsman dagtid, den i patrullen som skulle agera offensivt mot hot, hade Gustav även rollen som nattlivvakt. Det innebar att han ensam ansvarade för generalen och hans familjs säkerhet under kvällen, natten och den tidiga morgonen. Hustrun och de två barnen hade tvingats till en oplanerad resa av familjeskäl och var därför borta ur bilden några dagar. Som nattlivvakt hade Gustav bland annat till uppgift att förbereda huset för angrepp och brand, säkerställa att larmsystemet och nödkommunikationen med högkvarterets säkerhetsavdelning fungerade, bedöma var risken för prickskyttar var som störst och var de känsligaste punkterna vid ett direkt anfall fanns. I arbetet ingick också att skriftligen dokumentera detaljerna för andra att ta del av. Han såg även till att bunkern i källaren var klar att använda och att generalen och hans familj visste hur valvdörren opererades och att de förstod Gustavs kommandon för när de skulle evakuera i skydd. Att Gustav stannade i huset på nätterna innebar inte att han kunde koppla av och sova. Tvärtom. Han var det enda skyddet under timmarna fram till gryningen när resten av patrullen anlände med bilarna för att hämta generalen till en ny arbetsdag. Gustav brukade få någon timmes vila på golvet i ett klassrum direkt efter att generalen eskorterats till sitt kontor. Men sen var det dags att gå på igen. Kvällsluften svalkade under tiden de fortsatte promenaden. Iskristaller som gnistrade i skenet från gatlyktorna visade att vintern ännu inte riktigt hade släppt taget och att snön skulle lägga sig på nytt över ostkusten och Stockholm vilken dag som helst. Med tända ljusstakar på fönsterbrädorna, trehjulingar på gräsmattan och pool på var och varannan tomt var villaområdet i Sigtuna en idyll. Men Gustav såg bara kanaliserande terräng, otillräckligt frontalt skydd och gott om möjligheter för ett fientligt eldöverfall. En yrkesskada som gjorde att den soliga stranden under semestern upplevdes som en sårbar taktisk position. Dunklet la sig stilla under tiden hunden gjorde sitt och generalen plockade upp. Som brukligt förde han och Gustav ingen konversation. De befann sig inte på samma plats för nöjes skull och generalen hade aktivt motsatt sig personskyddet, men tvingades ge med sig på grund av hotbilden.